Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
De här människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar kan ju hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
Precis. Och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande. Mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Som jag fick springa med, det var sån här slapstick-komedi, jag fick springa med såna här plåthinkar och sådär. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
Ja, man är ju tacksam då att man har varit den här förnuftiga människan som tänkte att det kommer kanske inte bli exakt som jag hade planerat. För livet är ju så otroligt föränderligt.
Ja, och det är då det är så himla bra att Länsförsäkringar finns där för all tid.
Ja, så när livet inte blir precis som du hade tänkt eller om löften inte kan hållas, så är det himla fiffigt att du kan kontakta Länsförsäkringar. Eftersom Länsförsäkringar kan hjälpa dig med lån och sparande till exempel.
Tack Länsförsäkringar. Just get
ready for work, 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 work. Det här är Dumma människors arbetsvecka. Avsnitt varje dag, repriser, frågor, nya gamla avsnitt om arbetslivet. Om hur dålig du är på multitasking, om hur bra du kan jobba om du fokuserar. Hur du kan överleva trots att du är en timvikarie. Massa sånt där tar vi upp nu, varje dag hela veckan. Och idag, så här i mitten av veckan, har vi kommit till ett arbetsmiljöproblem som jag tror varenda en av oss känner igen oss i. Du har fått en jobbig kollega. Hej dumma människor. Jag har en ny kollega som jag tycker har en jobbig ton när hon ställer frågor eller vill diskutera något. Jag känner det som att hon är ifrågasättande och att undertonen visar att hon inte tycker att jag har koll. Att jag är för långsam eller bara att hon är allmänt skeptisk mot det jag gör. Det här gör mig superstressad och lite nedslagen. Jag tar det liksom som negativ kritik mot hur jag eller vi jobbar. Hon är också väldigt intensiv i sitt sätt. Hur ska jag hantera eller bemöta det här? Ska jag ta upp det och hur i så fall? Eller kan jag ändra något i hur jag själv förhåller mig till det här mentalt? Tack.
Ja, jag tänker direkt på det här med undertonen som vi pratar om. Ja. Du minns vårt avsnitt med rösten.
Ja.
Där vi konstaterade att hur man säger något är lika betydelsefullt som vad man faktiskt säger.
Just det.
Och att det fanns massa rolig forskning om det där. Så att om jag säger till exempel, ska jag hjälpa till att duka eller? Eller vad säger, ska jag hjälpa till att duka eller?
Båda grejerna är skitkonstiga.
Båda grejerna är skitkonstiga.
Men det är konstig röst, det hade du faktiskt.
Ja, det hade jag. Men den första kändes ju
än jobbigare.
Väldigt aggressiv, eller hur? Ja. Och den andra kändes väldigt hurtig och hjälpsam kanske.
Båda var konstiga. Vi lyssnar en gång till.
Ska jag hjälpa till att duka eller? Eller vad säger, ska jag hjälpa till att duka eller? Ja, det var meningen att den första skulle vara passivt aggressiv och den andra skulle vara glatt hurtfriskt hjälpsam.
Så. Gick du scenskolan någonsin, Björn?
Nej, jag gjorde aldrig det. Där har vi kanske svaret på varför. Men det som är så lurigt med det, och det här tog vi upp i vårt avsnitt om just passiv aggressivitet, tror jag, att då kan ju... För jag har väl inte sagt något fel?
Nej, just det. Jag frågade bara när projektet skulle vara klart.
Exakt. Eller, men att det är något i tonen som känns aggressivt.
Och det finns typ inget svårare än att påpeka det. Mm. Varför har du så konstig ton? Va? Säger någon då som genast ställer om tonen till en mycket mysigare ton.
Ja.
Och så har man inte spelat in vad den här alldeles nyss sa. Alltså det...
Ja, precis.
Ja,
snårigt. Det blir snårigt, ja. Och vi återkommer till detta. Men... Det allra första lilla tankeregeln är den här då, att liksom ta spjärn mot sådär. Att vi kan inte fjärrstyra andra, men vi har kontroll över vårt eget beteende. Så det har vi som en liten, vi tar med oss
just
den.
Det. Och, när du säger fjärrstyra så kan man tänka förändra andra eller vadå? Eller hur?
Ja, alltså jag skulle vilja att den här kollegan inte har en jobbig underton. Jag kan liksom inte trycka på en knapp så att det blir så. Det är det jag menar med att...
Men samtidigt som att vi människor ju förändrar oss själva lite varje dag, att det måste ju ske för att vi har fått stimuli eller ostimuli av andra.
Precis. Så att man kan ha liksom en indirekt påverkan.
Ja.
Det är det jag menar, att vi har, liksom, vi har kontroll över vårt eget beteende. I den här relationen då, så de har ju någon typ av koreografi. Brevskrivaren och kollegan. De har sin lilla dans. Det är en ganska ny dans, för det här, det var, visst var det någon som hade börjat? Det var en ny,
ny kollega,
ny
precis.
Kollega, som nyss har börjat.
Och då kan man också tänka sig att kontexten är så att det är lite nervigt.
Ja.
När man är ny, man vill bevisa sig, man vill vara på tårna. Och när det kommer en ny kollega så vill man också säga att man vill inte att någon ska komma in och bara, ah, hur sjutton gör ni det här? Man vill visa att just här har vi koll. Så det är en situation som är lite stress där.
Ja, precis. Och vi kan faktiskt gå lite längre ner på min tipslista direkt, för att nu sa du något som snuddade vid det här. Hur tror du att jag får den nya kollegan då?
Ja, exakt.
Alltså liksom att
komma dit och bara, ni har gjort det här i flera år, inte jag. Jag kanske är yngre eller jag kanske kommer från en annan bransch och vill kliva. Och ni vet exakt hur man gör saker och jag gör
alla
på ett annat sätt.
Alla har sitt sociala sammanhang. Ja, exakt. Jag vet inte ens vart kaffeautomaten ligger.
Jag kanske är blyg.
Ja, alltså att, jag menar, det här kan vara en person som är, mitt tips var där att göra en liten så här perspektivskiftesövning.
Theory of mind.
Theory of mind. För att ett problem här är ju att brevskrivaren tar det här personligt.
Ja.
Blir ledsen, va? Var ordet. Nedslagen. Och då kan det verkligen hjälpa att liksom bara hoppa över till den andra personens huvud och tänka att den här personen är möjligen liksom nervös, blyg, osäker, jättestressad över allt man behöver lära sig när man kommer till en ny arbetsplats och så. Och det är inte säkert att det är ursäktar eller liksom rättfärdigar hennes beteende, men, eller hans beteende. Men det kan ju var en förklaring som gör att man inte behöver ta det sig in personligt.
För det är ju helt avgörande. Om jag har människor i min närhet som så här bara har en lite otrevlig ton. Som är lite så här, ja, ska jag fika eller? Alltså som låter så.
Ja.
Och om jag tolkar det som så här, nu skickar den ett budskap till mig om att jag är inte ett trevligt sällskap.
Ja.
Då blir jag nedslagen.
Mm.
Om jag istället tänker, det här är den här människans helt vanliga ton. Det är inte ett budskap till mig om att jag är värdelös.
Nej.
Då kan den få låta lite hur som helst. Och jag säger inte att ena är bättre än det andra.
Nej.
Utan att det är skillnad. Om din avsikt är att göra mig illa. Eller att göra mig nedslagen.
Eller om du bara är osäker och nervös.
Eller om det är någonting som helt rör dig.
Precis. Alltså, vi pratade bara häromdagen om en gemensam bekant som är så oerhört avmätt i sin hälsning. Så att man skulle kunna tolka det som nästan som en aggressionshandling. Men det är förmodligen saker som pågår i andra ändan. Borta hos den personen som gör att den beter sig så. Och man behöver inte ta det dugg personligt. Och när man tänker så bara rinner det av en som vatten från en gås. För att det är ju så att när vi beter oss illa så gör vi ju inte det för att vi vill det oftast. Utan vi gör ju det för att vi kanske är liksom blyga, ställda, nervösa, vill verka tuffa eller på annat sätt skydda våra liksom bräckliga egon.
Den förklaringsmodellen, den är ju jättehärlig. Man tänker bara, åh, här kommer bara en nervös ny kollega och bara låter lite sådär. Men det kan ju faktiskt vara så att den här nya kollegan tycker att det var ett jävla slappt gäng här.
Ja.
De vet inte, men jag ska minsann visa hur man går tillväga. Och den där typen tycker jag inte levererar, så nu ska jag markera det genom att låta lite kritisk. Alltså det kan ju också vara så att det är ett budskapssändande som pågår här.
Absolut, då får man liksom ta reda på det.
Ja, hur gör man det? För det är något du behöver göra hela tiden varje dag.
För att den lilla övningen i perspektivskiftet, den är ju inte svaret på allt. Men det är, liksom, det är bara bra att ha med sig den. Ja. Den gör att jag ganska sällan, jag har tagit upp det när vi har pratat om anger management, men jag blir ganska sällan liksom kränkt.
Ja, allt från trafiken till liksom alla möjliga människor. Jag bara, Björn, hörde du vad den där sa? Och du bara,
Men om någon är otrevlig mot mig så fattar jag att det oftast inte har med mig att göra. Men ibland har det med mig att göra. Och jag vet det. Alltså jag har gjort något som jag kanske skäms lite över. Alltså ibland så biter det ju. Men ganska ofta är jag hjälpt av den här liksom, övningen i perspektivskifte. Då.
Och kan man säga så här för att försöka sätta någon pusselbit på plats. Den övningen skadar liksom aldrig.
Nej.
Att tänka så.
Nej.
Sen så kanske det...
Skulle det kunna vara något? Alltså bara ställa sig den frågan. Skulle det kunna vara något i den här personens situation som gör att hen beter sig på det här viset?
För det är en ganska stor och fin tanke. Alltså när man tänker så är man stor, stark och snäll. Så man tänker att det där är nog någonting som pågår i den människans liv.
Ja.
Samtidigt så behöver man ju... Alltså människor som går runt och är nedlåtande eller kritiska till höger och vänster, de behöver väl få... De kan inte bara bemötas av folk som...
Nej. Det här är ett sätt att skydda sig själv egentligen. Att inte ta det så personligt.
Just det, bra.
Det handlar inte om att man ska tolerera en massa skit. Men jag återkommer till det snart.
Bra.
Bara en sista liten sak jag skulle vilja säga om det här då är ju att... Nej, men en liten tanke-nugget som kan vara gå och tugga på är det här att vi människor kan ju se hos oss själva som gråskala, förvirring, ambivalens...
Mm.
Du vet, så här, är jag kär i henne eller inte? Eller, jag vet inte, jag är så förvirrad. Eller, alltså sådana saker. Hos oss själva kan vi se allt det där. Ibland är jag liksom kär
i henne. Jag känner två saker samtidigt.
Precis. Men när vi tänker på andra så förutsätter vi alltid att de har en agenda. Att de är som liksom, de vet precis vad de vill. De gör saker och ting av en logisk anledning. Hen beter sig så här mot mig för att hen inte gillar mig. Alltså man förutsätter
och det är den enda känslan som existerar i den personen. Just det.
Så att vi ser inte de där gråskullarna hos andra. Men det kan också lite på samma sätt hjälpa en faktiskt.
Jättebra. Och vad sant det är att man tänker så.
Ja, visst.
Att man är jättedålig på att tänka att den kan vara både lite kär och lite rädd.
Ja, precis. Mm. Så nu kan vi släppa det där med perspektiven och gå på lite mer liksom, förändringsprylen. Att för att förändra henne så kan man ju då, eller nya kollegan, jag vet vad det nu är för kön på den. Vi kan inte trycka på en knapp har vi sagt.
Nej.
Men en sån här boss-level-grej att göra då, det är att prata med den här personen enskilt.
Uff.
Jättesvårt, men jag skulle säga att de som är liksom mest psykologiskt mogna som jag har träffat i mitt liv, och de är fan inte så många.
Nej.
Men liksom 5 av 100 approcherar det här problemet på det här viset. Lennart, ska vi ta en fika? Har du tid efter middag? Sitta ner och sen så bara adressera problemet ungefär så som brevskrivaren gjorde i brevet till oss. Så här,
men jagbudskap.
Jagbudskap är absolut en nyckel där.
Att, det vill säga, man säger inte så här, Lennart, du låter alltid så här, så gör du så här, gör så här, och det är inte okej när du gör det här. Utan man säger att
jag uppfattar det som att...
Och jag känner mig lite nedslagen när jag tolkar din ton som att...
Ja, precis. Mm. Liksom lugn samtalston, man kan liksom... Alltså det behöver inte vara konfrontativt eller aggressivt, utan man kan bara ta upp det som ett alldagligt problem. Och lätt att säga, förstås svårare i praktiken.
Ja, alltså 5 av 100 tycker jag lät som ett högt tal.
Men det finns folk som är jätteduktiga på det här. Som bara att, okej, nu har jag gett det en vecka och det är fortfarande likadant. Det här problemet verkar inte lösa sig av sig självt eller så. Så att man bara kan sätta sig ner och faktiskt så här, lägga upp det på bordet.
Fin nyckel att komma ihåg när man har problem som man tycker att det är jobbigt att ta i är att ett adresserat problem är till hälften löst.
Ja, och en nyckel är att då ta det enskilt så att man inte tar upp det i plenum, alltså i rummet med massa andra. För att då kommer den här personen känna sig mycket mer, förmodligen bli mycket mer defensiv. Så att man kan bara skapa en liten inramning där man sitter ner och tar varsin en kopp kaffe kanske.
Skicka mejl eller sms, är det mindre rekommenderat?
Prata lugnt.
För det tänker man att om man bara fick titta på ett mejl så är det lättare att formulera sig på det här duktiga sättet.
Ja, visst. Mm. Så att det kan vara bra om man tror att man kommer ha svårt med impulskontrollen i situationen.
Mm.
Det man missar där är möjligheterna att liksom icke-verbalt med kroppsspråk och sånt signalera värme och öppenhet och att man inte är fientlig eller så.
Så det kan man strössla med. Alltså när man har skrivit ett mejl, gå igenom en gång till och ännu mer värme och öppenhet. En gång till, lite till, lite till. Du kommer liksom aldrig kunna få mycket av den varan. Typ, eller?
Jag vet, det beror lite på,
jag bara tänker så här att jag är den som ska ta emot det här mejlet.
Ja.
och någon ska påpeka för mig att jag är trist och har nedlåtande ton. Det blir jättejobbigt.
Ja.
Och jag vill verkligen inte att mina brallor ska dras ner eller att jag ska känna mig som skurken och vara påkommande, att jag har gjort illa någon. Jag kommer behöva väldigt mycket värme. Och...
just det, precis. Nej, men jag undrar om faktiskt ett liksom verbalt samtal kanske är att föredra.
Ja.
Att det blir kanske lite dramatiskt i just det här fallet om man sätter det i skrift.
Ja.
Men som sagt, om man tror att man skulle ha svårt med impulskontrollen och börja skrika eller gråta eller så vid ett fysiskt möte, så kanske det kan vara ett bättre alternativ att skriva. Ja. Då. Men jag inser att det är svårt, men det finns en sån väg framåt. Ja. Om man jobbar med liksom jag-budskap, lugn, tonfall och liksom försöker utstråla värme så gott det går i situationen. Prata enskilt. Sen så tänker jag att man kan fundera på vad den här personens beteende är det som stör. Alltså det tonfall, alltså om man inte vill göra den här grejen då.
Mm.
Det tonfall, det är liksom en intensitet. Det låter som att det här är någon som är rätt liksom jobbig. En jobbig närvaro på arbetsplatsen.
Eller, förlåt, försvararen av intensiva människor.
Ja.
Kan ju också vara att de är olika varandra.
Ja, visst. Det är kanske en dålig match.
Ja, men eller där så här, på den här arbetsplatsen är vi andra ganska softa och sen kommer någon och bara och så tycker man att den är jobbig, men att...
just det. Och då kan man ju liksom uppmuntra till skriven kommunikation på ett vänligt sätt. Alltså, Kalle, jag måste bara säga att jag är så himla upptagen på dagarna, så skulle vi kunna göra att du... liksom samlar ihop de här punkterna och skickar ett mejl till mig.
Mm.
Eftersom att man på något sätt släcker ut det här
munpratandet som känns negativt.
Mm. Just det.
Mm.
Precis. Man får ju tänka att det här, alltså om man ska göra en sån riktig analys, så det här beteendet har ju någon typ av funktion.
Mm.
Varför håller den här personen på det här sättet?
Mm.
Är det så att hen är liksom osäker och vill markera kompetens på något sätt? Eller fightas lite för sin position i hierarkin? Mm. Eller vill visa upp sig för någon annan? Det finns ju någon typ av, alltså det finns en funktion i alla beteenden då. Och det finns något skäl till att den här personen gör det. Och där kanske man också kan hitta en del av svaret, kanske.
Ja, där tycker du säger något viktigt i den här funktionen. För att för mig blev kärnfrågan i det här brevet det som är så centralt för alla oss, alla människor. Det här med så här, när ska jag ändra mig och mitt beteende? När ska jag ändra mitt förhållningssätt till istället den andra personen?
Vi har ju varit inne på båda delarna.
Ja, och när ska jag helt enkelt bara kräva att den andra personen ändrar sig?
Ja.
Och så tänker man så här, men jag kan bara förändra mitt, jag behöver inte förändra den andra människan. Tänker man, och det ibland gör man för att slippa den här konflikten.
Mm.
Alltså, att, jag låter den, jag låtsas med ingenting. Och då är det intressanta i det här att tittar man på det brevskrivaren har skrivit.
Mm.
Säg att det är en person som är blyg, nervös, ny på jobbet, allt vad det är. Så bara, oavsett anledningar så blir konsekvenserna av det här beteendet på ett visst sätt.
Mm.
Och att de konsekvenserna bör tydliggöras för människan som utför det här beteendet, nämligen låter negativ och så vidare.
Ja.
Alltså, kort sagt, det är inte okej. Du kan inte gå runt och sprida en stämning där folk blir nedslagna.
Nej.
Eller ens där en på arbetsplatsen blir nedslagen. Och genom att veta om det så bara, wow, det var inte min mening. Det är bara att jag vill låta läcka, eller vad det nu må vara.
Mm.
Att så, här, så även om brevskrivaren känner så här, oh, allting kanske bara är jag som behöver bara bli lite tuffare eller låta saker rinna av mig eller så bara, nej vet du vad, det är inte okej.
Nej.
Att du känner så här är ett kvitto på att någonting är ett problem och att det behöver adresseras.
Mm.
Eller hur?
Ja, precis. Men jag menar, jag ser inte att det är så i brevskrivets fall, nej. Men liksom, jag menar, det kan ju också vara så att en person är så överkänslig så att det är mer liksom förhållningssättet den personen behöver jobba med.
Ja, men tänk om den överkänsligheten blir det som blottläggs genom att problemet adresseras.
Ja, visst. Absolut.
Att man, för det har jag varit med om, att folk bara säger, åh Lina, ja nu, den här grejen när du håller på så här, det blir så himla kravfyllt. Och man bara, vet du vad? Jag menar absolut inte ställa några krav.
Mm.
Hur ska jag göra för att det ska kännas mindre kravfyllt för dig? Samt hur ska du göra för att leva med din egen inställning till krav?
Ja.
Att det finns liksom... det finns ingenting i den här problemformuleringen som landar i att det finns inget problem.
Nej.
Och man skulle vilja att man hamnade där, för det gör det lite enklare. Man behöver inte konfrontera någon, men ett problem har vi.
Någonting måste hända.
Ja, precis, exakt.
Jag hade skrivit i mina anteckningar att liksom någonting måste hända. Precis, och bara tillbaka till det här med att släcka ut. Ett annat sätt att göra det är att inte ge den här personen uppmärksamhet.
Mm.
För att, alltså det finns ju någonting då, som sagt, det finns en funktion, det är någonting som är belönande i det här beteendet för den här personen. Och oftast är det mest effektiva sättet att släcka ut ett jobbigt beteende, det är att inte ge den någon uppmärksamhet. Alltså att man Och där får man vara lite vaksam så att det inte blir extremt passivt aggressivt då. Mm, till exempel att man liksom helt ignorerar eller att man lämnar rummet eller så. Det kan vara en väl stark markering. Men att man kanske liksom svarar väldigt kort eller svarar kort och sen går undan. Eller att man kanske inte håller ögonkontakt. Vi hade en fredagsfråga för ett tag sedan om hur man gör för att bli mindre omtyckt.
Ja, just det.
Där hade vi liksom en handfull punkter på hur man kan icke-verbalt markera att det här är ingenting som jag bryr mig om så mycket, det du säger nu. Mm. Och det tar bort massa belöning i det för prataren då, som kommer ägna sig mindre åt det. Ja, det är väl egentligen det här jag har att säga här.
Ja, jag har sopat fram några tips från de föreläsningar du och jag brukar göra tillsammans, Björn, där du säger så mycket briljant. Och också lite från min erfarenhet av att vara chef. För brevskrivaren säger också där att det här är en ny kollega. Då kan man tänka, antingen så är det bara den nya kollegan eller så har det hänt lite saker på arbetsplatsen. Vilket gör att det här kanske är ett perfekt läge, rätta mig om jag har fel, Björn, för en liten övning i att sätta gemensamma normer på arbetsplatsen.
Ja.
För tänk om den nya kollegan har arbetat på ett ställe där man minsann är väldigt kritisk och väldigt snabb och väldigt intensiv och väldigt tydlig. Och det bara är liksom så här kulturkrock.
Mm.
Att sätta gemensamma normer är något som jag har fått öva på allt från så här, när jag varit på popkollo till när man liksom har haft vettiga arbetsworkshopsledare eller så här, där man sätter sig ner alla i gruppen, det kan vara arbetsplatsen eller projektgruppen eller så, och pratar om hur ska vi jobba ihop. För då kan det synliggöras att den här kollegan minsann tycker att man ska kunna få vara lite kort i ton eller så, för hon tycker att man ska vara effektiv.
Ja, ja.
Och då kan också brevskrivaren få säga att så här, jag tycker att man ska vara respektfull och respektfull för mig är att man anstränger sig för att ha en ton som känns bussig.
Ja.
Alltså, och så sitter man i grupp och diskuterar det här just för att försöka landa i någonting som är en gemensam överenskommelse.
Mm.
Och det kan verkligen få effekt.
Mm.
För jag har haft en sån så här, jag hade en period när jag var väldigt stressad, så var det som att jag liksom ville att alla skulle fatta det. Och istället för att behöva säga så här, hörni, jag är stressad, så var jag så här, gick med snabba steg, fladdrade med papper, satte mig hårt och så här. Mm. Och alla andra blev jättestressade av det.
Ja.
Och om man sätter sig så i en ring och pratar med någon, så säger jag, skulle veta att vi har en arbetsplats där inte vi sprider stress. Och man bara, wow, vänta, och hur gör man, när sprider man stress? Alltså att diskutera de här beteendena, vad det leder till.
Ja, just det.
Att det har varit en väldigt bra grej.
Ja.
För då kan man också få liksom, på ett grupp och snällt vis diskutera hur man vill ha det. Utan att peka finger hit och dit.
Otroligt bra, otroligt bra.
Nummer två som jag också gjorde när jag var chef som hjälpte oss var att jag införde någon sån här, sitta i ring, det här kan jag ha nämnt, men att man säger, alla i arbetsgruppen får berätta så här, det här är saker som är bra att ni vet om mig. Ni ska veta att när jag blir stressad så börjar jag vifta med papper och det är inte för att ni ska göra någonting utan det är för att jag är på det här sättet. Eller när jag inte käkar. Om jag säger, jag behöver ingen lunch idag, låt mig inte komma undan, för äter jag inte så blir jag hopplös. Alltså, eller, jag hade en gammal kollega som sa så här, jag låter så himla barsk. Jag har försökt ändra det, men jag kan inte. Så att när jag säger så här, vad gör ni? Då menar jag inte, att vara så. Min avsikt är inte att sätta er på, eller att ni ska känna en nedslag, utan det är bara hur jag låter.
Mm.
Och då blev allting så himla mycket lättare efter det. Så det var två tips från mig till brevskrivaren. Men vet du vad? Jag skulle vilja typ ha lite uppföljning på det här. Mm. Det vore så himla mysigt om brevskrivaren ville återkomma till oss.
Just det.
Så se om det är någonting av det vi har sagt idag som du har vågat, kunnat, orkat göra.
Får jag skicka med en grej till?
Ja, ja, ja. Visst.
Och det kan vara liksom att, tillbaka till den här koreografin då.
Ja.
De här två har liksom i alla relationer precis börjat dansa en gemensam dans.
Mm.
Och nu är det skavigt. Och tillbaka till det där som man kan kontrollera, det vill säga en
sig själv. Ja.
Ibland kan det vara en kanongrej att bara göra någonting helt oväntat, att liksom ta ett nytt steg av positiv karaktär.
Ah.
Så här, alltså man kanske går och tar en kopp kaffe, inte i akt och mening att läxa upp den här personen, utan att ha en trevlig stund.
Mm.
Kan inte du berätta det? Hur var det på ditt förra jobb?
Ah.
Eller liksom, vad tycker du om att göra på fritiden? Eller whatever. Liksom.
Mm.
Att man har en positiv interaktion mitt uppe i allt det här också. Det kan vara ett sätt att bara bryta det där och få någon typ av positiv spiral i relation.
Och avslutningsvis då, ett riktigt så här megatrick för att få någon som man tror inte tycker om en att tycka om en. Vi har ett helt avsnitt om det, nämligen vårt allra första om Benjamin Franklin-effekten. Jag tror typ att det passar in lite här. Och det handlar om att du, brevskrivaren, ska be den nya kollegan om hjälp. Mer om det i vårt första avsnitt. Tusen tack för ett jättespännande och intressant brev. Hör gärna av dig igen och berätta hur det gick. Ris och ros vill vi ha. Vi vill höra vad du vågade prova och hur det gick. Också lite som en blåslampa i rumpan på dig, brevskrivaren. Mm. Something's gotta give. Något måste hända.
Tack som vanligt Björn för att du är så briljant. Och tack till Klara Wallin, vår producent. Och tack till Beppo där vi spelar in. Och vår kämpiga, flitiga, kreativa, kunskapsbäckade arbetsvecka fortsätter redan imorgon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.